Hej och varmt välkomna till DIs ledarpodd. Välkomna säger jag också till ledarskribenterna Henrik Westman och Tobias Wikström. Samt Dagens Industris reporter Mikael Olsson som gästar oss idag. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag torsdag den 28 september när vi spelar in den här podden. Den senaste veckan har handlat mycket om Alecta. Igen. Knappt hade dammet lagt sig efter pensionsjättens misslyckade investeringar i amerikanska nischbanker, de som gick i konkurs strax efter Alectas investeringar, och drog med sig miljarder av pensionsspararnas pengar. Nu har en ny illaskött investering sett dagens ljus. Först ut, Henrik, kan du ge oss en kort bakgrund? Vad är det som har hänt egentligen?
Ja, tack Andreas. Absolut. Efter då, som du var inne på, de här investeringarna i de amerikanska nischbankerna som kostade 20 miljarder, så har DI i en fantastisk granskning av Martin Rex och Torbjörn Isaksson visat Alectas enorma engagemang, får man säga, i ett fastighetsbolag som heter Heimstaden Bostad. Och i korthet, Alecta har investerat 50 miljarder kronor i det här bolaget. Det är nu en ansträngd situation för alla högbelånade fastighetsbolag, inklusive Heimstaden Bostad. Och i värsta fall så kan ju det här bli en smäll för Alecta sparare som är större än den här misslyckade investeringen i de amerikanska nischbankerna.
Hur mycket större?
Nej, men de har ju investerat 49 miljarder kronor i Alecta. Och förlusten i de amerikanska nischbankerna uppgick ju till 20 miljarder kronor. Så det ger ju ett hum om proportionerna. Det här är ju ett betydligt större engagemang som man har i Heimstaden Bostad. Och Heimstaden Bostad är väldigt pressat just nu. Och det återstår ju att se hur de kommer klara det här naturligtvis. Men det har potential att bli en större förlust än den som uppkom i samband med nischbankerna i USA.
Det finns ju någonting problematiskt med Alecta som företag också. Det ägs ju formellt sett, det är ju ett ömsesidigt bolag som ägs av arbetsgivare och pensionstagare och så vidare. Men styrningen görs ju helt och hållet av personer som kommer från Svenskt Näringsliv och fackparaplyet PTK. Det är långt mellan, vad ska vi säga, förmånstagare eller pensionssparare och beslutsfattare. Det är ett typexempel på en organisation där man bara hanterar other people's money. Och man kan ju inte göra sig fri från misstanken att det här föder ett osunt risktagande när det är så långt mellan beslutsfattare och de det gäller.
Henrik, ska vi dra lite kort persongalleri bara, för det är många olika personer att hålla reda på här, alltifrån...
Ja, det är många olika personer, men det är bara en handfull egentligen som man behöver känna till, och det är ju då Heimstadens starke man, Ivar Tollefsen. Och sen är det då på Alecta-sidan Ingrid Bonde som är ordförande, och... Sen har man bytt vd och har en ny vd i Alecta som heter Peder Haslev, som för övrigt verkar vara han verkar vara rätt person på den operativa vd-posten, kan jag säga. Och sen har vi en första vice ordförande, det är Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd, och en andra vice ordförande som är Martin Linder på Unionen.
Henrik nämnde Ivar Tollefsen, alltså norrmannen som har figurerat i spalterna. Mikael, du har ju bevakat den här utvecklingen och det var en skaplig avkastning han lyckades fixa. 6700%.
Det får man verkligen säga. Jag reagerade ganska kraftigt på den siffran faktiskt. Jag tror att om jag själv hade skrivit i det att läsarna borde köpa Heimstaden Bostads preferensaktie av serie A, jag tror man kommer få 6700% direktavkastning om 5 år. Då hade jag ju fått en hel del arga läsarmail som hade ifrågasatt kanske vad jag hade gjort för antaganden för att lyckas med det. Men det har faktiskt Ivar Tollefsen gjort. Den avkastningen har norrmannen fått på just de här aktierna. Och den granskningen då som Torbjörn Isaksson och Martin Rex har gjort är det som visar det här. Och just den siffran, att han investerat 10 miljoner och kan plocka ut 670 miljoner drygt för året, är ju helt exceptionell. Och en av anledningarna till det här, eller att det har blivit så, är att incitamenten för honom är att expandera fastighetsbeståndet så mycket som möjligt. För han får en utdelning baserat på hur stort det är. Och det är en väldigt liten procentsats. Men det här är ett fastighetsbestånd på 350 miljarder kronor vi pratar om. Det här är Europas näst största bostadsbolag. Så beloppen blir stora. Och det som har hänt nu är att Heimstaden Bostad har fått lite växtverk, precis som Henrik var inne på. Det är efter den kraftiga expansionen som man gjort och förändringen i ränteläget också såklart. Just det här ränteläget kanske man inte kan lasta de här beslutsfattarna på Alekta för. Men att ta så här enorma risker som Alekta gjort, och Folksam också för den delen som har investerat norr om 20 miljarder tror jag. Det kan liksom inte glömmas bort, utan det är väldigt stora belopp. Och instrumenten är väldigt konstiga, kan man kanske kort sagt säga.
Sen är det väl också så, Mikael, att det omvända gäller så att säga. Medan avtalen är oerhört förmånliga för Ivar Tollefsen, så är de inte så förmånliga för Alekta exempelvis.
Nej, precis. Alekta kommer ju inte få någon utdelning alls, sannolikt. De får ju... Där måste ju bolaget tjäna pengar för att det ska bli någon utdelning. Och det ser ju tvärtom ut som att alla pengar som finns inom Heimstaden Bostad behövs. Det är ju ett enormt kapitalbehov, har de själva sagt. Och där rör det ju sig om, ja, det är i storleksordningen 10-tals miljarder igen då som behövs. Det är väldigt svårt att säga exakt vad det är för belopp det rör sig om. Det har blivit väldigt rörigt då. Men ja, bolaget är extremt pressat. Och i dagsläget då, eller... Ja, i dagens DI så kan man ju läsa om hur det i slutändan blir svenska pensionssparare och arbetsgivare som får stå för notan i deras pengar det handlar om.
Men det är ju, som någon uttryckte som vi pratade med i tidningen för en tid sedan, det är ju en monumental inkompetens att man inte kan observera från Alekta sida de här ojämna styrkeförhållandena som finns i det här avtalet med Heimstaden AB, alltså Ivar Tollefsen med andra ord. Att det är helt olika utdelningskriterier på de respektive preferensaktierna. Det är ju uppseendeväckande att man inte har dragit ut konsekvenserna av detta.
Mm. Ja, men precis, incitamentet för honom är ju verkligen att köra på. Och han kontrollerar ju bolaget, ska sägas. Det är ju inte Alekta som gör. Alekta har en mycket större del av kapitalet, men han Ivar Tollefsen har ju alla rösterna. Det ska man också komma ihåg.
Vad säger Alekta då?
Nej, men de säger väl inte så mycket. De håller på att göra en utredning just nu. Så det är väl lite i limbo, helt enkelt. Vad det här kommer mynna ut i får vi se. Men bolaget behöver ju som sagt pengar. Och Alekta vill ju inte stoppa in pengar till de här villkoren. Så det säger väl egentligen det mesta om vad det är för typ av avtal. Jag menar, det är inte bra liksom. Och personerna bakom det här är ju såklart det mest intressanta.
Och den nya vdn är ju obefläckad av den här affären och har ju sjungit ut om vad han anser om detta. Och därmed så bränns det ju under fötterna på Ingrid Bonde, som ju var ordförande då, är ordförande nu, klarade sig ur den förra krisen, kom lite dåligt ut ur den eftersom hon hängde ut aktiechefen som ansvarig för de dåliga affärerna i våras.
Och hon fick ju gå. Vad kan man säga om Ingrid Bondes ansvar då, Henrik?
Nej, men jag tycker det är jätteintressant det som både Mikael och Tobias säger, och apropå den här intervjun med Peder Hasslöf, alltså den då relativt nytillträdde vdn för Alekta. Jag tycker den är häpnadsväckande faktiskt på många sätt, men inte minst att vd då, han kritiserar ju det här beslutet, och därmed så indirekt kritiserar han ju också styrelsen som fattade beslut om det. För det ska man komma ihåg att större delen av de här 50 miljarderna, de investerades under Ingrid Bondes tid som ordförande. Det här kritiserar då alltså den nya vdn, att det här borde man inte ha gjort. Inte på det här sättet borde man inte ha gjort det. Och det är ju väldigt intressant. Och det som Tobias säger, Ingrid Bonde skötte då den här första krisen med investeringarna i nischbankerna i USA på ett väldigt... illavis. Hon fick förnyat förtroende, och frågan är väl om hon kommer överleva den här krisen. Jag tror verkligen att Alekta har en bra vd i Peder Hasslöf. Styrelsen däremot, den oroar mig mer.
Mm. Mikael, hur går dina tankar kring styrelsens ansvar?
Ja, men jag bara resonerar lite kring... om man bara sätter det här i ett lite annat perspektiv och tänker att okej, men om en aktiechef hade gjort det här, hade den personen kunnat sitta kvar? Nej, den hade ju fått, antagligen då, fått gå på dagen liksom när det här hade uppdagats. Så det är ju väldigt märkligt hur, hur på något sätt de, ja, de inte verkar påverkas av det här. Det, jag tror, det är svårt att se att något annat bolag skulle ha accepterat den här typen av upplägg helt utan att bry sig, verkar det som nästan. Det är ju som sagt, det är pensionspengar och arbetsgivarspengar som det, eller liksom, det är det det handlar om i slutändan.
Vad kan vi förvänta oss händer det här nästa?
Det är ju väldigt svårt att spekulera i, men jag är övertygad om att det pågår en intensiv diskussion både i, så att säga, Alektas vanliga styrelse och i överstyrelsen. Det bör det verkligen göra. Och som jag tror vi skrev här i, tidigare i veckan, Svenskt Näringsliv har ju en ordförande, Jakob Wallenberg. Han är ju också en person som verkligen borde kunna träda fram här med sin långa erfarenhet av ägarstyrning och så att säga, åtminstone ge goda råd hur man ska lösa detta. Det här är ju en oerhört svår situation. I förtroendet för Alekta är skadat, och i Alektas bransch så är förtroendet allt.
Det är också viktigt att komma ihåg att en stor del av Alektas kunder har inte kunnat välja att vara kunder. De har förmånsbestämda pensioner där det ingår i kollektivavtalet att pengarna ska hamna just där. Och då har man ett särskilt ansvar när man har en stor mängd kunder som inte kan rösta med fötterna.
Tack för det.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Mikael Olsson, reporter på DI. Vi ska fortsätta med ett annat ämne som fått stora rubriker i DI senaste tiden. En person med en framträdande roll på Stockholmsbörsens enhet för marknadsövervakning har tillsammans med två andra häktats vid Stockholms tingsrätt misstänkt för grovt insiderbrott. Vad är det som ligger bakom de här häktningarna? Henrik?
Ja, vi vet ju inte mer än det som åklagaren Pontus Hamilton har sagt. Men han har ju då häktat tre personer, varav en av dem arbetar just på marknadsövervakningen på Stockholmsbörsen för grovt insiderbrott. Parallellt så har det då öppnats en utredning från Finansinspektionen som så att säga lappar över den här häktningen. Och det är också intressant, och det ger en lite mer fullödig bild av vad som har hänt. De tittar på hur det kommer sig att Stockholmsbörsen inte har flaggat ett antal misstänkta transaktioner rörande då ett antal stora bud under 2021 och 2022. Och de företagen som berörs, det är bland annat budet på ICA-gruppen, Swedish Match och samgåendet mellan Aker och Lundin Energy. Och där har då Finansinspektionen och banker rapporterat in misstänkta handelsmönster, men från börsens marknadsövervakning har det varit knäpptyst. Och det är ju en skrämmande tanke som öppnar för spekulationer huruvida det då har funnits en person där på marknadsövervakningen som man kan säga är liksom Stockholmsbörsens liksom hjärta. Det är den som ska se till så att handeln går rätt till. De ska larma om just sådana här saker som insiderhandel. Men det har man alltså inte gjort i det här fallet.
Hur allvarligt är det här då? Kejsarens hustru får aldrig misstänkas, brukar man säga. Och nu är en person som ska syssla med marknadsövervakning misstänkt för insiderbrott.
Det är jätteallvarligt. Verkligen. Börsen är ju en institution som alltid måste vara oantastlig. Och det handlar ju inte bara om handeln med värdepapper. Börsen är ju viktigare i ett vidare perspektiv. Det är ju en oerhört viktig källa för riskkapital. När ett bolag växer, man vill börsnotera sig och därigenom ta in pengar. Det är också en marknadsplats där ett företag kan köpas upp. Och det har verkligen stor betydelse för, ja, i förlängningen för ett lands välstånd och tillväxt.
Det är också svårt att tänka sig någon position där det finns mer information om olika typer av affärer, bolagshändelser och så i realtid än just marknadsövervakningen på börsen. Om man till exempel jobbar på en storbank med aktieaffärer, då kanske man har mycket insiderinformation om just den bankens kunder och en kommande transaktion. Det är också en känslig och utsatt position så att säga. Men att vara just på Stockholmsbörsen, då vet man ju allt. Man får ju veta allting, till exempel om börsstopp ett antal ögonblick innan resten av marknaden får veta det. Så att det går ju knappast att tänka sig något ställe där det finns mer information koncentrerad än där. Och så har vi då någon som misstänks för grovt insiderbrott som har jobbat just där. Det är väldigt uppseendeväckande.
Det brukar vara svårt att få till fällande domar just när det gäller insiderbrott, men Pontus Hamilton då, som är åklagare i det här fallet, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten, har ändå ett ganska bra track record. Vad tror du om hans chanser att få till en fällande dom här, Henrik?
Det är jättesvårt att säga förstås. Det är ju precis som du säger, det här med insiderbrott och insidermål, de är lättflyktiga. Det är svårt att definiera om en viss typ av information faktiskt var insiderinformation eller inte. Nu sa Hamilton här i veckan att han överväger att eventuellt förlänga häktningen av de här tre personerna. Han fick också frågor om när han tror att ett eventuellt åtal kan väckas, och han sa då att bortåt våren någon gång nästa år kan ett eventuellt åtal väckas om som sagt han får dem eller har de bevis han känner att han behöver för att lägga fram ett åtal.
Vi lär få tillfälle att återkomma i frågan.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Tack Henrik Westman och Tobias Wikström. Missa inte våra andra poddar. Digitalpodden, Makrorådet och Analyspodden. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Och vi hörs igen nästa vecka.